Det här är ett bonusklipp från Helena Franks intervju med författaren Håkan Nesser, som är månadens ansikte i Skånes taltidning i december 2013. Här beskriver Nesser platsen för den senaste romanen och det faktum att det är en roman och inget annat. Och så berättar han om blinda faster Ida och om att komma ihåg vad man skrivit och tänkt.
Du tycker om när det är folk omkring dig och sådär, men du bodde också på den här Exmoorheden ett tag som förekommer i den senaste boken då. Hur funkade det om du nu gillar mycket folk och så?
Egentligen gillar jag nog båda delarna och kontrasterna, det är det för man reser mycket också. Och där var det ju inte mycket folk, speciellt inte i vintertid. Alltså för att jag bodde ju där från första november till sista april egentligen. Ja, visserligen vår också, men om man har privilegiet att få uppleva bägge delarna, så å ena sidan storstad, myllra människor, och andra sidan tomheten, så är det ett privilegium man ska vara tacksam för. Och jag tycker om verkligen både att ströva ensam med Norton på de där hedarna. Det regnar och det är dimmigt och det är, ibland ser du nästan ingenting, ibland ser du plötsligt öppnas dimman och då ser du alltså ut över Bristol Channel och så ser du Wild on Walesiska bergen på andra sidan och solen bryter igenom och så förändras. Så det är ett vädermässigt väldigt, väldigt omväxlande landskap och mycket vackert och mycket blött och rätt ensamt.
Vad finns det för ljud på heden?
Det ljud som man först lägger märke till är fasanhannar. Det dräller av fasaner på Exmoor och de kan inte röra sig utan att skrika, tror jag. Jag tror jag skriver det här i boken också. Så fort de flaxar iväg så låter också. Honorna är mer diskreta, men fasanhannar, och de kan man nästan trampa på, alltså så många är de. Och då skriker det till plötsligt. Och det är lite dramatiskt när man går i dimman och så plötsligt så kommer ett väldigt starkt ljud alldeles intill en. Ett annat vackert ljud som jag har stött på, det är att man går och man ser ingenting och så hör man en andning. Alltså. Man hör alltså att det... Och så kan man nästan gå rakt in i en häst. Det finns alltså, på Exmoor finns det vilt strövande, ja, Exmoor ponies kallar de, men det är ju större än ponies. Det är hedhästar som lever hela sina liv där på heden. Och som... Jag tror inte någon äger dem. Det finns något litet center där någon åker ut och ser till dem om det skulle vara något. Men de, ja, de sköter sig själva. De föder sina föl och de lever i flockar. Och de närmar sig gärna människor. Om man kommer vandrande med en hund så kommer de nära in till en också. Och då hör man det här. Ja, man hör ju hästar. Det kan man, du hör 15 hästar i dimma som närmar sig. Det är ett starkt djur och ett varmt djur och ett gott djur där också.
Men hade du bestämt dig för att skriva en bok om heden när du... Alltså var det därför du åkte dit eller föddes liksom boken när du var där? Eller?
Jo, jag hade bestämt mig för det, för att vi bodde ju i London i... Ja, vi kom i London 2008 var det väl. Och sen åkte vi runt lite grann i England till olika platser, bland annat Exmoor. Och då jag tror vi var två olika påskveckor innan jag kom dit på riktigt så att säga. Så, och då tänkte jag att här... På en sån här plats måste ju en roman skriva sig själv nästan. Alltså det är så suggestivt. Och det, i synnerhet om man kommer off-season på vintern. Så det fanns tanken att alltså jag åkte dit för att skriva. Det gjorde jag. Men också för att njuta av själva miljön. Och för att lära mig mer om landskapet och uppleva det. Lite mer än bara en vecka.
Jag tänkte vi skulle prata lite om genre. Din senaste bok då, det står roman på den. Och jag vet att du inte vill kalla den för en deckare på något sätt. Även om den då innehåller död och så. Och lite mystik så att säga. När blir en deckare så att säga? Är det någon speciell ingrediens som krävs för att...
Jag vet inte alltså det där. Och jag menar, för det första är ju gränsen naturligtvis flytande i alldeles hög grad och så. Och sen så tycker ju människor olika saker. Jag vet att Svenska Deckarakademin har någon sorts... kriterielista på nu blir det en deckare. Och det kanske jag sa att det är 10 rekvisit eller ingredienser som ska vara upp, eller som finns och sen, om 7 av dem är uppfyllda så är det en kriminalroman. Men man är ju oense om det här naturligtvis. Så jag tycker ju inte det här är en kriminalroman och men däremot blev den ju nominerad igen som den fick ju inte priset tack och lov, för det är ju inte bra om en författare inte tycker att det är en kriminalroman och så får den ändå pris om, så att den nominerades men den vann inte. Tack och lov. För jag tycker ändå att den här är så långt ifrån en kriminalroman så att den, var man än drar gränsen så tycker jag inte den kan hamna i det facket faktiskt. Jag menar död innehåller, alla böcker innehåller död så att säga. Man tittar på Shakespeare så är det 10-11 lik efter Hamlet. I alla stora romaner så ingår döden som en viktig ingrediens. Så det räcker inte för att kalla det en kriminalroman.
Jag tänkte om det var liksom förekomsten av en polis eller en utredare så som huvudperson eller så som var med. Sen kom jag på att tänka på Sjöwall Wahlöö, de kallade för sin serie Roman om ett brott. Ja. Å andra sidan var de ju rätt tidigt ute liksom, så att jag vet inte om någonting kallades deckare alls innan.
Jo, det tror jag. Så sen är det då, det fanns nog en deckare, det kanske inte fanns deckarakademin, men det som var nytt med dem var ju att de skapade ju det som numera kallas police procedural på engelska, som inte finns någon bra svensk översättning till, alltså, men att det man följer en polisutredning. Och det är nästan de vanligaste kriminalromanerna nu är just police procedural, för att man, sen finns det sådana här, ibland kan det vara en privatdetektiv, men det finns ju inga i Sverige. Och så kan man skriva från ett annat håll där man inte har någon polis in, men du skriver från de inblandade. Så det finns en massa sådana undergenrer också i deckarbranschen. Men om den här nu inte är någon deckare, vi kan väl komma överens om det, så kan vi kalla den för en roman.
Men alltså, är deckare och kriminalroman samma sak? Eller är det skillnad
också?
Det.
Jag kan inte se någon skillnad på det. Det är samma skillnad som mellan AIK och Gnaget. Och det är faktiskt samma lag.
I din bok och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla, så finns det en blind karaktär. Gamla faster Ida, som är då faster till huvudpersonen Jaget. Och hon är lite sådär, den lite kloka gumman som kommer med vishet åt den här tonåringen då och leder honom lite rätt i livet och sådär. Varför gjorde du henne blind? Var det nödvändigt eller hur tänkte du där?
Dels tror jag att jag hade en guvern i Kumla vars farmor faktiskt var blind. Så jag har en liten förebild. Jag tror inte jag träffade henne, men hon dök antagligen upp i huvudet. Och blinda siar är inte helt ovanligt i litteraturen. Så att tanken är ju att för att se riktigt klart så måste man vara blind. Och det är ju inte min tanke, utan så har det ju alltid varit. Att det ger en extra tyngd åt vad vederbörande säger och tycker och tänker och så. Ett inre seende alltså.
Är hon den enda blinda karaktären i ditt författarskap eller? Finns det fler? Nu har inte jag läst alla det.
Ja, men det har ju faktiskt jag, men jag kommer inte. Jo, jag kommer inte på det nu, men jag har för mig att jag måste ha använt det tidigare i något sammanhang. Men jag kommer inte ihåg det nu. Alltså, problemet är att man skriver så mycket och så har det gått 16 böcker och så minns man inte vad man. Problemet, det är ett problem som dyker upp när man är utomlands. Alltså att böckerna är ägna nu som fanveterinserien har kommit ut, den sista kommer ut nu i juli, och så åker man på någon, sitter i någon panel och så frågar de, det här kapitel 13 i den här boken, varför skrev du på det viset? Och då är det då 16 år sedan jag skrev det, så att det är inte alltid lätt att svara på. Man har alltså, ofta vet jag det då, jag vet exakt varför jag använder det ordet i den boken just då, men sen tappar jag ju den där analysen sen.